Ja, det är spännande med Jungfru Maria. Jag vet inte om ni kommer ihåg, jag predikar den fjärde söndag advent. Då är det också texter om Maria. Det handlar ju om Herrens moder då. Och det är så att det återkommer. För det här med Maria, jag är så fascinerad av denna gestalten. Jag råkar ut för skolan, jag undervisar ju en kristen friskola och där har vi ämne kristendomskunskap fortfarande, vilket är väldigt roligt för mig att undervisa i. Och ibland har jag ju hoppat in i det fast det inte har varit min huvuduppgift. Och det var faktiskt under ett helt läsår som jag hade en klass och följde där och undervisade. Det fanns många elever som var ortodoxa, de kommer från Mellanöstern och är syrianer och armenier, många av dem. Och jag har inte tänkt så mycket på det när man läser Bibeln. Man tänker, men vi läser ju ofta rätt upp och ner som det står och tänker inte så mycket. Men så en gång när vi satt där vi läste, alltså Bibeln är ren bibelkunskap vi sysslar med då. Man ska få hitta Bibeln och lära sig vad som stod. Och så läser vi något och det var mer förbigående. Och där stod det om att Jesu bröder kom. Och det blev en sån reaktion bland framförallt en pojke men även ett par av flickorna där. Det måste vara fel. Och de gick ut och diskuterade och gick på rasten och sen kom de tillbaka. Nej, det måste vara fel. Det står fel i Bibeln. Det här kan inte vara rätt. Och han sa, ja, men vi läste bara som det stod precis. Om det stod att Jesus hade bröder kan han inte ha. För hans mamma var jungfru. Och då kan han inte haft några mer bröder. Jag har aldrig i mitt liv tänkt på det. Att man har dragit det så långt och så hårt. Så man inte kunde tänka sig Maria födde några fler barn. Eller hade något umgänge med någon man mer. Och vad Josef tar vägen i så fall, det vet jag inte. Men det var en ny upplevelse. Så jag vill ju inte vara domare över dem på något sätt. Eftersom jag var fostrad i detta. Så jag sa, det är bättre ni går till eran präst. Och be honom förklara hur han tänker sig detta, för så här står det ju och jag kan ju inte förklara mer än vad det står. Ja, de nöjde sig med det. Så kom de tillbaka som, ja, han sa att det var kusinerna som kom. Ja, då vet vi det. Ja, man har lite olika sätt att se på det efter traditioner som byggts upp. Men det kan också vara farligt med traditioner och vi ska väl säga som så, vi ska vara ärliga och säga att det finns enstaka saker även i vår frikyrkotradition som kanske är på det här viset. Jag stött på det framförallt när jag gick under teologiutbildning och bibelskola. Att det fanns vissa saker hos de kollegorna som fanns med där. Så jag förstod att man hade fastnat och låst sig vid vad författar meningar. Inte som det stod i texten. Så det är inte bara de ortodoxa katolikerna som tänker på det viset. Men i det här fallet blir det så väldigt mycket annorlunda. Eftersom det blir en dogm av det, en troslära. Men vad det handlar om här, det är att Maria får reda på att du är utvald. Det till mig uttrycker här, du har fått nåd. Och ordet nåd vet ni ju, det är ju där vi talar om karismatiker och karisma. Det kommer från det ordet karis. Det innebär ju glädje och trygghet och kärlek och tacksamhet till Gud. Det är så rikt det ordet. Du är i Guds vilja, du är utvald. Och jag tänkte då på Jesaja 57 och 14. Där står, Herren ska själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan ska bli havande för en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Alltså Gud med oss. För några år sedan jag slog upp mina anteckningar. Så jag vet att jag har berättat det här, men det är väl ingen som kommer ihåg det. Är det 4, 5, 6 år sedan så brukar man ha glömt vad som sagt. Men jag läser en bok och jag glömde författarens namn nu. Och jag hade inte antecknat, men jag undrar om det inte var Lars Gustafsson. Men han hade funderat mycket över det här med Maria och befruktningen. Gjort det till en rätt stor grej från dem. Här kom den heliga ande, en ängel alltså, till Maria. Och hon blir befruktad, blir havande. Han har funderat på, men vad är det egentligen som sker? Ska vi tänka på det biologiskt eller ska vi tänka på det bara andligt? Och han funderar på, är det intressant det här? Spelar det någon roll vad som hände? Och om vi accepterar under som Bibeln beskriver det och ser på det rent biologiskt så finns ju olika möjligheter. Det ena är att det faktiskt var alltså en befruktning som ägde rum som vi tänker oss. men att Gud var inblandad. Och det andra var att Maria fick ett färdigt ägg, alltså, som var befruktat. Det är inte så omöjligt idag att tänka sig, för sånt händer ju lite här och var idag. Och det första sättet är väl det som de flesta har tänkt sig. Och det känns ju som om det på något sätt ligger i tiden. Och det skulle stämma med de här barnen, eleverna jag hade i skolan som reagerade så där. Att då var hon ju verkligen jungfru och skulle få förbli det. Och det har blivit en dogm i den katolska ortodoxa kyrkan att hon aldrig kände någon man mer och inte fick några mer barn. Men egentligen den andra punkten där som han tänkte sig, författaren där, den är inte så tokig den heller. Därför då blev Josef lite mera jämställd med Maria. Då var ju båda på sätt och vis någon slags fosterföräldrar. Ja, man ska inte spekulera för mycket. Men det finns en del tilltalen. Men Gud tar människogestalt genom att förena sig med en utvald människa på något sätt med Maria. Och Jesus blev på det sättet verkligen till hälften människa, till hälften Gud. Och det är en väldigt stor uppgift hon får, Maria. Enormt stor uppgift. Så att ingenting omöjligt för Gud. Eller som så gamla översättningar, att är då något så underbart att Herren inte ska förmå det. Och det här var ju faktiskt så att man kan känna att Josef behöver en upprättelse. Han behöver uppvärderas. Han var ju rättskaffens helige man och god far till sina barn. För jag är helt säker på att han blev pappa till de barnen som kom sen. Därför att sen så fick han ju också ett besök, vet vi. Men om vi återgår till Maria, så var hon ju bara tonåring när det här hände. Och Josef borde ju egentligen inte vara så där väldigt mycket äldre. Och det måste ha varit en väldigt stor chock då för honom att få reda på det här, att hon var gravid. Han visste ju att de ännu inte var tillsammans. Och han fick ju, om vi läser texten, kan man tänka sig något förvirrat tillstånd här. Han skulle vilja skilja sig från Maria men vill inte dra vanära över henne. Så skulle han göra det i smyg, så att säga, hemligt. Det står i Matteus detta. Och där hamnar han ju lite snett, men det är inte så konstigt egentligen. Gud märkte hur det var fatt och sen då också änglar besökte honom för att tala honom till rätta. Och han lyssnade. Så det var han lik Maria. Maria lyssnade, Josef lyssnade. Det var bra gjort av Josef att göra det. Och efter det, jag tror faktiskt, det här kan jag inte säga exakt, men att Josef fick ytterligare minst 7 barn med Maria på det vanliga sättet. 4 var pojkar, de hette Jakob, Josef, Simon, Judas. Men evangelisterna berättar också om att han hade systrar i plural. Matteus talar om alla hans systrar och då bör det ju varit 3 stycken i alla fall, om man säger på det sättet. Så då upplever jag i alla fall att det nog var 7 barn. Men det är inget som säger klart att vara så. Utan flickornas namn nämns inte här, och det är väl typiskt den kvinnosyn som ändå fanns förr i världen. Men det verkar som om han hade 8 barn, Josef, på det här viset. Bibeln nämner sen inte så mycket mer om honom. Han var tydligen snickare. Han försvann inne tidigt ur evangeliernas berättelse. Och troligtvis kanske han dog ganska ung och lämnade efter sig Maria som ung änka med många barn. Så kan jag tänka mig. Men då får vi fundera på Maria här. Varför valde Gud Maria just? En ung flicka. I historiens backspegel kan man nästan tycka att det var synd att Jesus blev en man. Varför kunde han inte bli en kvinna? Ni vet, det har varit så mycket diskussioner om det idag. Kvinnliga gudomligheter, det är ju därför tror jag Maria har blivit så upphöjd av många. Därför man saknar någonting där. Och i vissa sammanhang så har man ju förklarat henne gudomlig och lagt henne på den nivån. Något sånt finns ju inte i Bibeln. Men tänk om det varit så att bli en kvinna. Men jag tror inte det var någon slump att det blev en man. Gud valde nog medvetet här att det ska vara en pojke. Det fanns goda skäl för det. Jesus föddes i en tid i ett samhälle där bara männen räknades. Och hade då det varit en kvinna, då en Guds dotter, så hade hon kanske råkat illa ut väldigt fort där. Det är det ena. Hon kanske hade blivit stenad till död som en galen upprorsmakerska. Eller också hade hon helt negligerat henne. För kvinnan, trots att det är judiska samhället, så hade hon en god ställning på sitt sätt som mor. Och den som ansvarar för barnen. Så i det politiska livet och utanför hemmet så försvinner de snabbt i historiens mörker, de kvinnorna. Men Gud hade säkert ännu starkare skäl. Och jag vet att jag har nämnt en gång förut den tanken. Jag tror att Gud ville ha en manlig förebild också. För tokigheterna som hänt i världshistorien står oftast männen för. Vad är det så? Så kan jag säga fast jag är man. Alltså det är så att Gud måste vara långt mer missnöjd med männens utveckling på denna jorden än med kvinnorna. Det fanns så mycket gott om skapande kraft hos kvinnorna. Ansvarstagande, omsorg. De värnade livet. Men hur har det gått med männen? Det fanns mycket våld och förstörelse. Nästan alltid var det männen som angrep skapelsen. Man hade missuppfattat uppgiften. Det hade helt enkelt inte förstått. Det kan vara en anledning. En nog så viktig anledning. När Jesus kommer så ger han oss en ny förebild. Inte det macho-idealet. Det är ingen sån där stor, stark som ska visa sig att vad jag kan övervinna. Det finns en annan slags mansbild. En fasthet, en skönhet, en sårbarhet. Alla har det inom oss, det tror jag. Men ändå så var det så att få män hade vågat visa det tidigare. Jag ser hos Jesus en respekt för livet. En omsorg om barn till exempel. Och en omsorg om det svaga som går tvärt emot krigar och machoideal som har funnits och var vanligt då och är vanligt nu idag. Och man kan undra sig, varför kan vi inte lära oss? Varför kan vi inte se att Jesus är förebilden här? Jesus hade inte tänkt på något sätt vara en förebild för de som krigar, för de som idkar våld. Tvärtom. För mig står Gud bortom alla frågor om könsroller. Det handlar inte om det. Han finns bortom bergen och bortom all vår möjlighet att verkligen förstå. Han rymmer inom sig säkert både det kvinnliga och manliga, det barnsliga, det mänskliga. Men mest av allt det gudomliga, det heliga. Och då blir bebådestexten en text som spränger många gränser. Här finns både manliga, här finns det kvinnliga, här finns det gudomliga, det mänskliga, även det vetenskapliga. Vi kan förstå det som sker men ändå inte riktigt förstå. Det är inte fel att använda intellekt när vi talar om tro. Men samtidigt kommer vi bara en bit närmare förståelse när vi använder vårt intellekt. Det är bara en liten, liten bit på väg. Inför undret blir vi alla stående som storögda barn. För det här, när Gud kommer till oss genom Jesus, sonen, i kötslig gestalt, då är det ett under över undret. Vi blir både åskådare till någonting oerhört stort, men även deltagare i något när vi har tagit emot Jesus. Därför är det ett ständigt, ej upphörande, ständigt pågående äventyr som handlar om. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Ordet tog kött och tog sin boning bland oss. Och vi såg honom, den enfödde sonen. Det handlar om Jesus. Maria öppnade sig för undret. Utan att ifrågasätta. Hon begärde inga garantier. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ju mer jag tänker på detta och i det samhälle hon levde i då. desto mer förstår hur stort detta var. Och Josef lyssnar noga till ängelns röst och han följer de råd han får. Tänk om vi får besök av änglar, även om de är osynliga. Hur skulle vi reagera? Skulle vi reagera på samma sätt? Vi får kanske det då och då. Vi kanske inte förstår det, vad det är. Men det är så att vi har så mycket buller runt omkring oss. Själva livet, alla störningar gör att vi kanske inte alltid uppfattar rösten som vill säga till oss. Det är det som är viktigt i våra liv. Bilderna och intrycken från allt annat upptar vårt inre. Så vi urskiljer inte alltid, ska vi säga, bokstavligt talat ängelns kontur. Det här med den högstes kraft och det här med att är något så underbart att Herren ska förmå det. Känner igen det från Gamla testamentet? Det är ett speciellt tillfälle jag tänker på. Det när Sara får reda på, gamla Sara, som borde varit mormor för länge sedan. Hon får reda på att hon ska föda en son, Isak, ni vet. Hon skrattar ju åt det och tycker vad tråkigt, jag som är så gammal. Och då säger budbäraren, som är en ängel, mänsklig gestalt, är det något så underbart att Herren inte ska förmå det? Jag tänkte, tänk om samma tro som Maria visade här kunde tända mig och dig. Hur ska jag kunna vara Guds redskap? Och Gud ger ju samma svar till oss. Han säger, helig ande ska komma över dig. När vi ställer oss till förfogande. Det står om Abraham, Saras man, att allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk. Han gav Gud äran, var förvissad om att det Gud lovat ska han också hålla. Vi läste tillsammans här den här texten där Maria lovprisar Herren. Det var storhet, det var frälsningsjubel. Tänk att få vara föremål för Herrens välsignelse. Och i de här verserna vi läste här, i den här läsningen vi gjorde tillsammans, där upplevde jag Guds makt och Guds helighet så påtagligt. Det handlar om Guds vrede mot det som är högmod. Det handlar om att han störtar härskare och han upphöjde svaga. Det är så att det är Gud som har den yttersta makten. Han mättar hungriga. Han håller löften. Gud var verkligen hos Maria. Och Maria fattade, hon förstod. Jag är utvald. Det är något fantastiskt som händer mig. Och här får vi vara med. Det är något så underbart. Så att inte Gud ska kunna använda dig och mig. Även om vi är svaga och bräckliga och tycker att vi inte kan någonting. Paulus skriver andra Korinthbrev 6. Kasta inte bort den nåd ni tar emot av Gud. Han säger ju, när stunden var inne bönhörde jag dig och på frälsningens dag hjälpte jag dig. Maria är ju en förebild på många sätt. Hon fick en kallelse, hon trodde. Hon var utvald. Hon vill släppa alla förutfattade tankar om hur hennes liv skulle bli i fortsättningen. Jag vet inte om hon hade några tankar, hon var ju så ung. Men när vi får tilltal och det inte stämmer med vår uppfattning om hur det ska vara, så är det nog risk för att vi inte tror. Eller att vi vill ta reda på något annat som de här pojkarna och flickorna jag nämnde om i början. Att det stod ju faktiskt så här i Bibeln. Men de hade något annat huvud. Och det var det som var det viktiga för dem just då. Men när det gäller våra liv, så visst är det så att vi vill ha bra. Vi vill slippa olyckor. Det är ju hjärtjobben, händer olyckor. Vi vill slippa sjukdom. Vi vill slippa smärta. Vi vill slippa andra saker som är jobbiga. Vi vill inte ha någon kamp heller. Inte heller psykiskt eller andligt. För vi vill ha de där gröna ängarna. Vi vill ha vatten där vi finner ro. Omedelbara framgångar. Vi vill ha Guds rike. Och hoppas att vi ska slippa förändra någonting som är bra innan. Men det Gud vill, det är att ändra människors karaktär. Det är det handlar om. Han jobbar ju med oss. Jag vet, tidigare år så hade jag en predikan som i januari som handlar om detta. Att han vill ändra min karaktär. Det är hans jobb. Och därför är vår bibel så full av vägledning och undervisning och livsstil och karaktär. Med Galaterbrev 5 där som Andens frukter, visst handlade om karaktären. Den helige vill ge mig ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i mitt bröst. Han talar tydligt till oss idag. Precis som han kom till Maria, som han kom till Josef. Och de fick vara hans redskap i den tiden. Han vill göra oss efter sin karaktär, efter sin uthållighet. En annan sak som jag tycker var fantastisk med Maria, som jag tycker talar till oss. Vi har inte direkt några ungdomar här idag. Man kan vara rätt gammal för att känna sig ung här. Men ungdom är inget hinder för direktkontakt med Gud. Det tycker jag Maria ett vittnesbörd om. Hon måste ha varit en väldigt ung tonåring, det har vi förstått. Och det är snarare tvärtom. För det verkar som hon var en andligt mogen människa, som många barn och ungdomar faktiskt är. Och Guds röst ljuder inom oss hela livet. Även som barn, även som ungdom. Men ska vi uppfatta den så måste vi, som jag sa förut, vi måste lyssna noga. Alla kanske inte kallar rösten vi hör för Guds röst. Men Josef och Maria vågar följa Guds kallelse. Det förde dem in i historiens mest utsatta föräldraskap. Och det var inte bara så att det gav dem glädje, utan det gav ju dem också väldigt mycket oro. Också säkert väldigt mycket smärta. Maria har ju blivit ett av de mest älskade och använda namn bland flickor idag. Det vet vi. Många kyrkor uppkallar efter Maria. Det finns ju med en blomma. Ni kanske känner till Jungfru Maria-kåpa eller daggkåpan, så kallar den. Då har jag sagt det någon gång förut här. Som lärare så får man lära sig sånt som man inte vet om innan man går. Jag, som ung hade jag för mig att daggkåpan samlade daggen, och därför heter den daggkåpa. Och därför var det vått inom den på morgonen. Men det är inte så. Det är så att den saften som kommer, den kommer inifrån bladet. Och det är en, ska vi säga, en utsöndring från de inre källflödena. Och när jag tänkte på den bilden så tänkte jag på det här som står i Johannes 7, där Jesus ropar på lövhögtiden: den som tror på mig, ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten. Guds innersta källa finns i oss därför att vi tror och har tagit emot Guds heliga ande. Och Guds ande påverkar. Det kan vara på många sätt. Det kan vara kärleksord. Det kanske räcker med en vänlig blick. En gest av omsorg. En önskan om välsignelse. Det är som en morgondroppe. En Guds reflektion. Kanske en droppe i havet. Men som ni vet, så består havet av mängder droppar. Och tänk vad underbart att vi får vara med och reflektera Guds ansikte i denna tid. Låt oss be. Tack Jesus för den förebild som Maria var för oss. Och tack för att du kom till oss för att ge oss också en annan förebild. Där vi får lämna det egoistiska. Och vi får lämna det som har att göra med maktkamp och andra tokigheter vi människor har för oss. Och jag ber dig att vi ska komma in i detta. Att vi ännu mer förstår hur viktigt det är att vi visar världen detta. Vad du vill. Så att din nåd, din kärlek, din glädje uppenbaras för alla så alla får den chansen. Och hjälp oss att vara lyssnande. Amen.